Välkomna tillbaka till podcasten Ängeln, Demonen och Barnet. Det här är avsnitt 65 och jag heter Stefan Wahlberg.
Jag heter Albin Wahlberg.
Och jag heter Ove Lundqvist. Som vi alla har tydligt märkt så pågår ju konflikter på flera olika ställen i världen runt om. Och jag är väl, måste jag erkänna, att jag är en av dem som vet alldeles för lite om upprinnelsen och historiken kring vad som vad det handlar om, och framförallt det som händer i Israel just nu. Och det är så här, vi har ju pratat lite grann, lite kort bara, Albin, du har ju lite bättre insyn än vad jag har, och jag skulle gärna vilja att du informerar mig om det du vet i alla fall.
Absolut. Ska ju börja med att säga att jag vet inte massor, och jag är absolut inte den bästa källan om man ska gå in på detaljer. Nej. Men jag har av ren nyfikenhet bara kollat upp lite grann kring det här. Mm. Och senast jag läste någonting så hade ju det här hemskheterna som har hänt nu i helgen, när Hamas har gått in och begått terrorbrott i Israel, så har jag sett senaste siffran som jag kände att den här kan jag lita på, så var det 240 dödsoffer, men det var någonstans jag såg att Israel har höjt siffran till 900, men jag kan ha blandat ihop det. Jag vet att det är 240 dödsoffer i alla fall. Mm. Och det är ju vedervärdigt. Jag har sett allt möjligt, och det pratas mycket om hur kvinnor och barn har våldtagits och dödats, och det är krig, och i krig sker mycket hemskheter. Mm. Så allt som hör till har folk utsatts för, och det är för jävligt.
En tanke bara mitt i det här, alltså vi pratar om det, vi har ju varit med nu under en lång tid av kriget i Ukraina.
Precis.
Vi kommer prata om det lite längre fram, men det vi har sett där, om alla hemskheter, kan det ha liksom, bara en tanke i luften, så kan det ha trubbat av de flesta att man rycker på axlarna och säger, jaha, nu händer det igen. Alltså, att man inte, alltså, det är inte så att jag inte bryr mig om vad som händer i Israel, det är att jag har inte följt historiskt sett vad har varit. Det är väl mer det. Och det reflekterar man ju över nu. Jag vet inte varför det här händer.
Nej.
Är det fler än jag då som är nyfiken, eller skiter man i det? Det är ju en tanke bara.
Alltså, det är ju en konflikt som har fortlöpt i 75 år. Mm.
Det är
en av de mest svårlösta konflikterna i världen, alltså i modern tid.
Kan inte du Albin dra lite vad för alla är, för jag läste på lite grann, man har hört hur de pratar om i tv och radio och sådär nu, men alltså, vad är det här Israel och Palestina, vad är grunden till den konflikten som har varit så jävla länge nu?
Palestina var ju fram till 1948 bara Palestina, rätt och slett. Sen i Palestina så finns ju bland annat Jerusalem och helig mark för egentligen alla. Ja, de tre världsreligionerna, kristendom, islam och judendom.
Mm.
Jag kan inte termina det abrahamitiska eller något sånt där, religionerna. Mm. Alla deras heliga grund ligger ju i den regionen. Och efter andra världskriget och förintelsen så kom väst fram till att judarna förtjänar att få sitt heliga land.
Mm-hmm.
Och då bestämde man att nu ska de här och de här delarna av Palestina bli Israel och vara judarnas land, för att de hade inget land tills dess, eget land. Det fanns inga judiska länder i världen, man skapade Israel då i Palestina. Och det var inte som att Palestina kände att, ja, självklart vill vi släppa taget om de heligaste delarna av världen som vi har här. Utan naturligtvis så skapades det en konflikt som inte rimligtvis skulle gå att lösa utan att någon blir missnöjd. Och som sagt, så här 75 år senare så har vi nu haft en, vad ska man kalla det? Vad kallar man det i krig när de gör en frammarsch, en framryckning från Palestinas sidan i princip. Hamas har gått in i Israel och dödat en massa människor. Jag har varit lite nyfiken, bara att okej, de har dödat 240 människor, det är mycket människor. Så jag gick in på OCHOPT.org. Alltså OCH är ju då på engelska United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Alltså det är FN.
Ja.
Och enligt deras data så har det mellan 2008, och då pratar vi alltså om den 24 januari 2008, och den sista augusti i år. Mm. Så mellan 2008 och i år har det dött 308 israeler totalt på då 15 år. Mm. Och nu har de dödat 240 bara på en stöt, eller vad vi ska kalla det, ett dåd. Då var jag nyfiken, ja, men hur många palestinier har Israel dödat då? För det är ju, det är en konflikt.
Ja.
Och man hör ju ofta hur Israel bombar Palestina och grejer. Och FNs siffra på det är samma tid, mellan 2008 och 2023, 6407 döda kontra 308 israeler döda. Så för varje israel som har dött så har det dött 20 palestinier. Det är oroande. Alltså så här, det är tragiska siffror. Det är en tragisk konflikt.
Ja.
Men jag... Jag vet inte riktigt vad man ska känna kring det. För om man skadade, om man är för skadade här, så är det alltså 6307 skadade israeler under den här tiden, 2008 till 2023. Och 152 560 skadade palestinier.
Oh shit. Det
är många skadade.
Alltså, oavsett vilken sida som lider förluster, så är det ju stora förluster oavsett.
Ja.
Det är ju hemskt.
Och ingenting är mindre hemskt än det andra.
Nej.
Men att det här är en, ja, en svårlös konflikt. Och jag vet inte hur man ska liksom formulera sig kring det. För att jag menar inte och på något sätt rättfärdiga någonting. För allt i krig är hemskt. Men jag känner att jag kan inte riktigt förstå varför folk är så förvånade.
Nej.
Över att en sån här grej har hänt och tids nog skulle hända. Det är ett pågående krig och Israel har stödet från väst, USA och EU och stöttar Israel, och Iran bland annat stöttar Hamas då, som är strider för Palestinas sida. Och Israel har ju skördat avsevärt många fler liv än Palestina de senaste 15 åren i alla fall. Så att någon sån här grej kommer att hända tids nog, det är inte rättfärdigt, det borde inte hända. Men man kan känna att det är inte förvånande. Nej. Om ni förstår vad jag menar.
Alltså jag läste ju om det här, att det var ju någon som tyckte att det var lite osannolikt att det skulle ha skett med den här effekten och insatsen som var på så kort tid från Hamas sida. Lite som du säger, tids nog så blir det, kommer det till en nivå och kulmen när det bara säger bang.
Mm.
Och jag tror att det är väl där vi är nu. Och det är kanske det som gör att man blir lite chockad. För den här konflikten har ju puttrat i bakgrunden ganska obemärkt egentligen för oss i alla fall.
Ja, man hör någonting skrivs då, eller det är någon liten nyhetsnotis då och då.
Men sen nu så small det ju till utav helvete.
Ja.
Och det är klart att då sätter man sig rakt i sängen och säger, vad fan var det som hände?
Precis.
Då reagerar man.
Ja.
Men sen så tyvärr är det väl så att man, av allting som händer runt om i världen, så blir man ju mer och mer avtrubbad och liksom rycker på axlarna, ja, det händer inte här. Det berör inte mig. Och det är väl klart att det berör ju alla. Mm. Därför att det här är ju en konflikt som i många andra länder, för det är ju inte de enda konflikterna som finns i världen. Det är bara det att får en sån fäste så det drar ju igång en vad ska jag säga, en spiral, en våldsspiral ut i världen som smittar av sig, och vilket gör att vi vet inte när kriget eller sånt här står och knackar på svenska dörren.
Nej.
Det har vi ingen aning om.
Nej. Och det har ju varit massa liv kring koranbränningar och grejer, och Turkiet som inte vill släppa in oss i NATO och grejer. Huruvida vi vill bli med i NATO, det är ju en debatt i sig. Men nu har det ju varit, sett tidningsartiklar om hur muslimer firar här i Sverige på gatorna det här dådet. Och ja, det skulle väl inte underlätta den processen, kan jag inte tänka mig. Men ja, det är en vansinnig konflikt och en vansinnig situation i
Du och jag, Ove, vi har ju levt några år. Jag menar, under hela våra livstid har ju den här konflikten pågått hela tiden. Och det blir på något sätt Israel och Palestina bara krigar hela tiden.
Ja, men
och
den
det
sker
andra. Men, ja.
Den har väl liksom varit där och liksom funnits och puttrat.
Precis, man blir nästan lite så här, man noterar det inte riktigt som man skulle göra om andra länder råkar i bråk. För det är, liksom, det är något som bara pågått hela tiden. Men det är en jävligt otäck konflikt också. Vi pratade lite grann om unga flickor och 100 pojkar som har blivit dödade. Och innan de blir dödade så blir de våldtagna från båda sidor.
Jag har sett mycket på sociala medier också om det här med just hur kvinnor och barn och Hamas tvekar inte att döda någon. De dödar oskyldiga och de våldtar kvinnor och det är mycket hemskheter, vilket det tveklöst är. Ja, det är garanterat. Bara då tänkte att hittills, om man ska jämföra siffror här igen, för det är relevant.
Det är lite intressant.
Så har totalt från Israels sida 36 kvinnor dött och 25 barn mellan 2008 och 2023. Så 36 kvinnor och 25 barn.
Och det här är alltså officiella siffror?
Officiella siffror från FN. Och mörkertal och grejer, det kan vi bara spekulera kring. Det är säkert fler. Garanterat fler. Men på Palestinas sida då, så ska vi se här, så jag läser.
Det var israeliska kvinnor och barn som du läste upp nu.
Vad sa vi här? Det var då igen, jag upprepar, 36 kvinnor och 25 barn. På Palestinas sida så har det dött 626 kvinnor och 1437 barn. Det är då Palestinas insats i det här.
Då kanske man tänker så här, ja, de har ju fått så jädra mycket skit under så många år. Är det konstigt att det blir en sån här vedergällningsattack då?
Man kan ju förstå ur ett rent rimligt perspektiv att så här, i grund och botten, människor är kapabla av ofantligt mycket grymheter. Alla människor i världen, vi tre här, du som lyssnar, din mamma och pappa, dina alla, varenda enskild människa är under rätt omständigheter kapabel av enormt mycket grymheter. Och att man, när man har sett sina vänner dö, man kanske har sett någon släkting dö, man har någon morbror, man har någon, och man hör de bara bombar och internationellt, men de kör ju med roof knocking, att de släpper icke-explosiva klumpar på taken innan de ska bomba så att folk kan fly därifrån. Så det är inte ohuman bombning, utan det är human, alltså så här, konstiga resonemang. De spränger sönder.
Israel tycker att de är humana då, när de först
de
släpper lite igen,
för de vet
att när det kommer såna här lösa bara som ramlar ner, då vet ni att då har ni x antal timmar
snart
på er.
Smäller.
Ja, precis, snart smäller. Och det är ju jävligt märkligt att man kan komma i ett sånt läge där man tycker det är humant på något sätt.
Precis. Och Hamas har ju uppmuntrat folk att gå inte därifrån när de släpper de här varningsgrejerna, utan stanna kvar. Om de ska bomba så ska de fan inte tro att de kan göra det utan något sånt resonemang är det. Och det är, man förstår att folk tröttnar till. Om Norge höll på och bombade oss år ut och år in, decennie efter decennie, blir vi bombade här i Sverige och bara, men vi släpper klumpar, våra hus hemma, våra lägenhetsbyggnader, allt bara rasar. Vi blir hemlösa, folk är på flykt, det är kaos. Vi försöker bygga upp vårt samhälle bäst det går, men det bara bombas och bombas och bombas. Folk dör, folk blir våldtagna. Till slut tröttnar folk. Så jag menar inte på något sätt att rättfärdiga eller stötta någonting i det här. För jag är inte på någon sida, jag stöttar ingenting. Jag tycker folk bara ska lägga ner vapnena och börja snacka istället för att skjuta varandra. Men man får bara på ett... jag vet inte, vad ska man kalla det, filosofisk plan se att det här är en komplicerad konflikt och att det finns en ganska rigorös bakgrund till att det här dådet som skedde i helgen hände.
Jag skulle vilja att någon gick fram så som Trump sa om Ukraina Ryssland-kriget, att vi måste få folk att sluta dö. Folk måste sluta dö. Skitsamma hur. Vi måste se till att folk slutar dö. Eller att de precis.
Folk slutar döda varandra.
Precis. Så är det bara. Det spelar ingen roll hur, utan folk måste, vi måste få slut på dödandet helt enkelt. Det bara är så. Men det verkar som att, jag kollade lite grann snabbt innan vi skulle sätta på podden här, och det verkar som att efter USA, de har ju, vad man i alla fall säger, världens mest tekniskt avancerade, med mest tekniskt avancerade vapen, vapennational. Och efter dem så är det Israel som ligger som nummer två. Så de har ju ett jävla övertag i Israel i vapen, för de blir ju, ja, de stöttas ju från hela västvärlden egentligen, ja, i stort sett. Precis. Så känner jag bara, vad fan är det konstigt att tänka sig att palestinerna är lite, de fick flytta från sina hem, kanske sina gårdar som har haft generationer efter generationer, för att judarna skulle ha ett hem plötsligt mot deras vilja. Mm. Man måste ju tänka på det. Det var inte någon slags överenskommelse, någon slags diskussion.
Det var först 1991 läste jag någonstans som Palestina gav med sig och sa att Israel skulle ha någon form av rätt till land där, tror jag. Så 1991 så ska de ha erkänt att okej, vi kan lösa en deal att Israel får finnas till. Men exakt var gränserna ska gå har ju kommit till efter det då, om jag förstått det rätt. Men som sagt, jag är ingen jätteväl påläst. Jag har bara gjort lite enkla googlingar efter att jag hörde om attackerna här i helgen.
Men det här är i alla fall ett bra sätt att sätta igång en tankeverksamhet hos alla, även mig. Att man kan söka vidare och hitta ännu mer information. Ja. För det här är ju ett kaninhål att djupa ner i, eller precis, hoppa ner i och leta information.
Och grejen är så här, jag är lite nyfiken. Om ni som lyssnar här vet någonting som inte jag vet, kan inte ni kommentera det eller på något sätt kontakta oss och berätta vad det är jag missar? För jag har sett massa memes online där folk driver om gemene Svensson som ska, ja men man måste tänka på att ditten och man måste tänka på att datten och ditten datten, istället för att bara totalt rata den här attacken som fullkomligt vedervärdig, vilket den är, och inte alls försöka se någon nyanserat på det. Och jag förstår inte varför man inte ska vilja ha en ambition att se på det nyanserat och se att det finns en bakgrund till det här. Jag får inte, vad ska vi kalla det, huvudet runt det, för att använda ett svängigt uttryck. Varför man inte skulle vilja se helheten istället för bara den här attacken är vedervärdig. Och det är det enda som är viktigt. För det är ett pågående krig.
Ja.
Det jag känner. Det här är inte en terrorattack som någon som, ja, han som körde lastbilen genom Stockholm på någon gågata där, jag kommer inte ihåg vilken gata det var.
Drottninggatan.
Eller någon sprängning i några gallerier. Det är inte den typen av attack. Det här är ju ett område där det är en pågående konflikt och folk dör löpande. Så det
var bara det att det blev mer koncentrerat nu.
Nu blev det en väldigt, väldigt koncentrerad insats.
En tanke, Albert, jag tänker på det är ju, Israel är ju stöttade av väst. Alltså 100% kan man säga. Det är ju så är det. Och den andra sidan av Palestina med Hamas i spetsen kanske är, va? Om det finns fler grupper, men Hamas är väl de som...
Ja, Hamas har i alla fall stöd av Iran.
Precis. Jag menar, de har stöd av Iran och säkert kanske andra arabländer i Israel också då, med lite grann. Vad nu om det här intensifieras, blir det någon risk, tror du, att det skulle kunna... Jag menar, vi har ju andra konflikter i världen också som pågår nu. Men att det skulle kunna... För det är ju egentligen USA... De skickar ju vapen, vad jag förstått, Israel. De har ju liksom mycket amerikansk arsenal att kriga med.
Definitivt.
Och teknik. Jag menar, från andra hållet... Visst fan är det väl risker i det här också, om det nu ökar?
Ja, men det är klart det är risker. Alltså, och grejen är så här, jag känner inte att jag vill på något sätt så här igen.
Vi bara spånar runt det, men
jag menar, det finns ju alla möjliga vad ska vi kalla det, organisationer motsvarande EU. De håller på, och jag vet inte hur många som känner till det av er som lyssnar, men BRICS kallas det ju, BRICS. Det är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika som har en vad ska vi kalla det, organisation där de ska starta ett handelssamarbete och samarbeta lite som vi gör i EU, är intrycket. Det har varit prat på att de ska lansera en egen valuta, bland annat valuta som skulle ställa till ordentligt på den globala marknaden, kan man bara utgå ifrån. Och den här organisationen nu då, har ju även fått med sig där Iran, jag tror det är Förenade Arabemiraten, det är, tror jag, Argentina, vilka fan var det, var fem länder, jag kommer inte ihåg dem på rak arm nu. Jag får låta det vara osagt, men en rad till stora aktörer på den globala marknaden. Och jag känner ju spontant att jag, vi vet ju inte vart den grejen slutar. Och jag har hört och läst lite lätt om att Ryssland är tydligen väldigt poppis i Afrika, stora delar av kontinenten. Och många ledare där har väldigt goda relationer med Putin och Ryssland. De har bland annat haft två konferenser, kallar man det så, där de massor med ledare från olika afrikanska länder har haft konferens tillsammans med Putin från Ryssland för att prata om olika samarbeten och ja, främja relationerna helt enkelt. Så om stora delar av Afrika blir väldigt BRICS-vänliga och ja, BRICS blir en maktfaktor i världen, ja men då ja, om vi pratar nu lokalt Israel-Palestina, då kommer ju förmodligen Palestina då gissningsvis ha lite mer stöd, kan man utgå från. Men än så länge så har ju vi i väst den mest avancerade vapenarsenalen rent tekniskt. Det finns ju, nu kan det vara en del av västerländsk propaganda, men mycket skämt om hur ryska vapen hade varit bra om de fungerar. ja. Lite åt det hållet. Men
det här, BRICS är väl uppkomsten av det? Det är väl för att många är trötta på USAs och dollarns dominans i världen, är inte det?
Jo.
Det var där egentligen uppkomsten är.
Exakt. Och ja, om det, det är ju där i det har grundats. Att de är, många länder, stora maktfaktorer i världen är trötta på att USA är en lite global diktator, i, om man ska använda mina egna ord. Jag satt och funderade på det för ett tag sedan här, att USA går in i länder som där diktatorer, säger de i alla fall själva då, begår ohumana brott. De gör ohumana saker mot sitt folk. Och då behöver de gå in och den här diktatorn behöver störtas. Och sen så ska de tillämpa demokrati i landet. Det är alltså USA som tycker att ett land fungerar på ett sätt som de inte kan stötta. Så de går in och ändrar på det och nu ska ni göra som vi vill.
Är det demokrati?
Ja, precis. Och det är exakt det jag vill komma till. På en global skala blir det en diktatur där USA är diktatorn.
Ja.
Där har vi en grupp som inte gör som jag vill. Fuck er. Ni får inte göra sådär. För det säger jag. Så man kan ju förstå många gånger kanske att en del länder tycker att
det är världspolisen i USA.
Exakt, exakt. För jag läste en artikel som skrevs det var en afrikansk tidning, men det var på engelska. Får ta fram artikeln om någon skulle vara intresserad. Där de skrev att när Gaddafi störtades i Libyen så var det inte enhälligt jubel på den afrikanska kontinenten.
Nej.
Utan folk var väldigt tudelade, för han hade gjort väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och BNP i Libyen per capita var dubbelt så hög kontra näst bästa landet i Afrika bland annat. Libyen var ett på många sätt blomstrande land. Han höll på med en hel del som var lite osoft kan tyckas. Mm. Men ja, han menade på, han journalisten där, att det är inte bara jubel.
Nej.
Varken i Libyen eller runt omkring Libyen. Men han skulle bland annat då mot slutet av sin politiska karriär ha gått ut med att han skulle börja sälja Libyens olja i euro. Och det spekulerar en del om är det egentliga skälet till varför USA gick in där.
Och sen går USA in.
Ja, precis.
Mm.
Så nej, USA håller på globalt och härjar, och det vet vi alla.
Mm.
Men det håller på att bubbla lite på den globala politiska scenen. Lite storm, lite vågor.
Ja, jo, och det där är någonting som man märker av, att det är stor oro i världen överhuvudtaget. Både ekonomiskt och även i den politiska biten.
Mm.
Och då är ju frågan, vart tar det här vägen? Det är ju det som är den stora frågan, för att många har ju pratat om att vi börjar dra oss mot ett tredje världskrig.
Mm.
Och det är ju inte helt otänkbart, om inte någon sätter stopp för alltihopa här, eller någon, att det sätts stopp, ska vi säga. För det kommer ju ingen messias som kommer ner och säger att nu ska det vara slut med krig. För det kommer aldrig att hända, utan det här måste ju lösas på sikt och liksom världen måste ju kyla ner sig lite grann. Precis. För nu är det en het marknad, alltså det är svårt. Och vi då som sitter ganska säkert, tror vi, här i Sverige. Än så länge. Vi kanske hamnar i en situation där vi inte har något hem. Vi kanske inte har något arbete att gå till, utan vi är på flykt, vi också. Det vet vi inte. Tänk den tanken. Och tänk, ägna den åt dem som faktiskt lever i flykt också. Mm. Det kunde vara du och det kunde vara jag.
Nej, precis. Och jag menar, kriget i Ukraina här, det är ju avsevärt närmare än Israel-Palestina.
Ja, vad fan sa vi att det var från Malmö? Det var från krigshärden, det var ju inte långt.
Nej. Alltså, man åker ju dit på en dag om man kör länge. Ja. I princip. Och,
så vi är ju ganska nära ändå.
Och vi är framförallt ganska involverade. Mm. Jag vet inte om ni har lyssnat på... Jag vet inte om de har dock... vad säger man? Rapporterat något om det på radio. Men jag lyssnade i alla fall på regeringens pressträff de kallade till i slutet på förra veckan här. Där de presenterade det 14:e stödpaketet som Sverige skulle skicka till Ukraina.
Just det. Den här talas om, men jag vet inte mer. Du får gärna...
Ja, nej, precis. För det här 14:e stödpaketet, vet du hur mycket pengar det handlar om?
Nej, men jag antar att det är väldigt mycket pengar.
2,2 miljarder.
Oschajse.
Det 14:e paketet. Ja. Hittills totalt, det här är det största hittills. Ja. Men hittills totalt har vi donerat lite drygt 20 miljarder totalt till Ukraina. Och jag skulle vilja säga att jag vet inte exakt hur de här donationerna funkar. De gick igenom lite på den här pressträffen då, exakt vad det skulle inkludera och sånt. Och mycket var ammunition. Det var 154 mm ammunition som används i alla krigssystem i väst i princip. Så den var jättenödvändig för dem tydligen och sånt. Men vi skulle inte ge några flygplan, eller inte några JAS-plan var specificerat.
Var inte det? Man pratade ju om att man skulle...
Ja, jo, jag har hört också det. Ja, men de resonerar på den pressträffen att det är en för stor uppoffring för Sverige att släppa ifrån att vi ska släppa ifrån oss våra liksom våran spjutspets i luftrummet. Så om vi blev fullvärdiga medlemmar i NATO, då skulle det kunna omförhandlas, för då har vi ju garanterat skydd från NATO om det skulle hända något här.
Just det.
Men tills dess så resonerar de att vi behöver dem själva ifall det skulle hända något. Men det är så ofantligt mycket pengar som strömmar in i Ukraina. Så jag tycker det är en så spännande konflikt på det sättet. Att ett av... Jag har hört både Europas och världens, men jag vet inte exakt vad som stämmer, jag har ingen konkret statistik, men ett väldigt i alla fall korrupt land som har haft problem med korruption ända sedan de varit fria från Sovjet, är i konflikt med Ryssland. Och väst bestämmer sig för att nu ska vi pumpa in pengar, och jävlar vad vi ska pumpa in pengar för att hjälpa det här landet. Och det bör vi väl förmodligen göra. Det här är ju en väldigt, egentligen på ytan, ganska enkel konflikt. Ryssland vill ta Ukraina. Ukraina är inte några som vill släppa taget om sitt land, så de behöver hjälp. Och de ligger ju närskåd och de har snackat om i alla fall, och de ansökte om, i och med invasionen här, att gå med i EU. Så det är betydligt närmare, och på så vis så resonerade svenska staten på den här pressträffen, att risken att avvara den här materielen är mindre än risken att låta Ukraina förlora. Och det är ett resonemang jag kan köpa så långt. Men man kan ändå inte låta bli att fundera. Har den här korruptionen försvunnit? Har det vidtagits åtgärder för att den ska minskas? Eller är det ett fortfarande lika korrupt land som bara öses in pengar i? Jag igen tog upp siffror här, samma källa, UNOCHA, FN, och då står det en lista på donationer här. Och nu står det inga tidsramar för de här donationerna, så jag vet inte om det är i år eller om det är sen konflikten började. Men det står, och det här är då i amerikanska dollar, valuta. Topp 5 donatorerna i pengar, det är nummer 1 USA på 1 miljard dollar, så 10 miljarder kronor skulle det motsvara. Men då tänker jag att om vi i Sverige enligt svenska staten själva har donerat 20 miljarder, så blir jag osäker på vad tidsramen är här.
Det kanske är årsvis det där.
Jag får nästan utgå från det. Och Europeiska kommissionen har 271,9 miljoner dollar. Japan har donerat 169 miljoner dollar. Frankrike 82 miljoner och Norge 76 miljoner. Så det är ju enormt mycket pengar.
En hel del kulor som har trillat in där i.
Precis, och mycket av det här är ju i form av krigsmateriel och annan materiel. Det är ju inte bara pengar som går in på ett konto.
Nej, men det är väl värdet av vad de har skickat.
Men det talade de om i den här pressträffen, att en av grejerna vi kan göra för att hjälpa dem är att låna ut pengar och låna ut likvida medel till dem. Och det här är ju pengar som i sin tur sen går åt alla möjliga håll till krigsmateriel framförallt, men de här tillverkarna av krigsmaterielen, det är ju privata bolag som får en jävla massa kulor.
Man kan inte låta bli att reflektera lite grann över Sverige har tidigare, jag menar genom världskrigen som har varit andra världskrig och så vidare, har vi alltid lyckats att hålla en neutral roll och gjort det jävligt bra. Och det har visat sig varit också ett vinnande koncept.
Effektivt för vår egen del.
Ja, men det är också, sen har vi liksom byggt upp ett förtroende med det. Dels har vi behållit stabiliteten i landet och sen har vi fått mycket medlarroller runt om i världen. Och vi var ju för inte till för så länge sedan, så var vi ju Kina hade Sverige som målland, just tror jag det kallas. Att Kina skulle bli som Sverige i allting. Jag tror att det skulle visa att de har ifrågasatt det lite grann nu. Men det var så i alla fall till rätt så nyligen. Och jag menar, nu har vi, det känns som att Sverige tar på sig en jävligt stor risk här. Alltså man tar parti i ett krig som vi tidigare inte har gjort så här mycket. Nej. Vad jag vet om i alla fall. Det är klart man kan tycka om saker och ting och vissa hemska drag från något land, om det är nu ett krig mellan länder, kan man ju tycka om. Och så här, det kanske är uppenbart om man försöker hindra att folk dör och så här. Men det känns som att vi liksom har flyttat fram positionerna i en konflikt som faktiskt medför stora risker för Sverige med. Men man kan inte komma ifrån att vi nu hjälper Ukraina med krigsmateriel som ska användas för att bomba ut ryssarna, ryska medborgare som är med, soldater. Någonstans så kan man ju tänka sig att Putin tycker väl inte att det här är superkul. Och det är klart att för, som jag tänkt tidigare, det är inte så jävla svårt för Putin att ta Sverige egentligen. Om han skulle vilja, precis som han försöker göra nu med Ukraina, eller i alla fall försöka ta Sverige. Jag tänker att Sverige är inte så jävla långt bort. Och det har ju varit på tapeten tidigare, det har varit massa övningar som ska då vara förberedelse för att eventuellt kunna ta Sverige och sådär.
Gotland har ju varit i hetluft.
Ja, verkligen. Och det har kommit alltså, ubåtar. Jag tänker, vad fan.
Det jag funderar på, det är ju det här, och det är bara jag själv då som tänkt att när vi alla så globalt då, som pumpar in pengar i Ukraina och krigsmateriel, vad man då också gör det är att man bidrar till att förlänga konflikten.
Så är det.
Och är det det man vill göra, kan man inte hitta andra lösningar? För vad som blir också, det är ju det här att man retar ju upp Ryssland och de allierar sig med andra. De har ju börjat alliera sig med Kina och Nordkorea. Alltså, han har ju slängt ut sina krokar förstås. För jag menar, han har ju inga sympatier från NATO och andra sådana länder, och från Sverige knappast ingenting. Det är klart att det brinner ju i huvudet där borta på dem i Ryssland naturligtvis, för de vill ju vinna den här konflikten, och den blir ju inte mindre för att man pumpar in saker i Ukraina. Så är det ju. Och då är ju frågan, ska vi då i västvärlden här nu bara säga att ja, men för fan, vi förlänger den här konflikten lite till?
Ja,
men man måste inse, jag är förvånad att regeringen tar den här att man tar en väldigt partisk ställning till för Ukraina och mot Ryssland och inte inser att, jag menar, fan, återigen, vi har valt de här som sitter och bestämmer nu, den regeringen som är, de ska väl agera till allas vårats bästa i, och säkerheten för landets säkerhet har ju varit jävligt viktigt tidigare, och att vi håller oss faktiskt neutrala, det är vi ju inte nu. Man kan inte säga att vi är neutrala i det här.
Nej.
Absolut inte. För som sagt, det med planen, det var ju tal om att det eventuellt skulle skickas över JAS, men då hejdar de väl det tills vi då är med i NATO. Men då är vi villiga att göra det. Och fan, då är vi ett helt annat läge än det vi tidigare har varit, som har varit ett sånt vinnande koncept. Det finns väl anledning, tycker jag, att lyfta på ögonbrynen och liksom fundera på, fan, är det så jävla smart? Och sen då summorna vi skickar med i pengar. Sa du inte att det, pengarna som är, det var mer än vår egen för fan militärbudget? Är inte det?
Nej, det var så här att Ukraina har fått i donationer mer pengar än Ryssland har lagt på sin militärbudget så under samma tidsperiod.
Aha.
Så jag hittar här nu på statista.com. Som sagt, vi gör det här lite on the fly. Men en lista på hur mycket olika länder har donerat till Ukraina mellan januari 2022 och maj 2023. Och då har USA donerat 70 miljarder euro totalt. Och vi i Sverige här har 1,83 miljarder euro. Så ja, det är totalt här snudd på, ja, kan vara 130-140 miljarder euro som de har fått i militärstöd på den här listan, bara lite snabbt på en höfthuvud räknat.
Det är ju ruggiga resurser som har tillskjutits land
på ett drygt år.
Ja.
Men nej, vi får väl hoppas att det går till något gott. Och att pengarna inte kommer i händerna på folk som inte ska ha dem, så att säga.
Ja, med tanke på hur det har varit.
Ja.
Mm. Ja, men det var ju stora snackisen, eller en av dem i alla fall, innan att Ukraina hade såna problem, för de som är de som leder landet, det var så mycket korruption överallt. Sen kan jag tillägga det låter som att man pratar kanske, jag tycker, illa om Ukraina, men alla ukrainare jag träffat, alltså människorna som lever där, de som inte sitter i toppen, det är ju bland det trevligaste jag någonsin har träffat. Ja, ja. Det ökar ju jättebra. De är
man, ska,
jävla
man ska skilja på dem också, för de är ju oskyldiga offer, samma sak med de som bor i Ryssland.
Ja.
Det är ju inte folket det är fel på. Det är ju folkets ledare.
Ja, ja. Nej, alltså, alla civila förlorade krig, oavsett vilken sida du är på.
Så är det. Jag bara hoppas, om det nu blir Trump som blir president här, att han gör det han säger att han ska
tror
göra.
Tror du ens på det? Det tror jag inte.
Får se.
Han ser ju, han kommer att få skaka galler, hoppas vi.
Ja, vi får se. Vi får se vad som
pajas, ursäkta mig, men det är vad jag tycker.
Ja.
Nej, jag vet inte, jag tycker han, om man jämför med de andra kandidaterna, om vi jämför med gamla gnäggiga Biden här, så ser jag ju mer hopp för Trump.
Det var ju lite pest eller kolera när det var presidentval.
Jo då. Absolut. Men,
så, ja,
men jag måste väl säga, personlig åsikt kan vara en hot take i
dessa tider.
Sverige, men Trump, jag tycker han har en del vettigt att komma med. Alltså, det är, men jag är lite mer konservativt lag, så det kan man väl göra.
Han är ju lite yvig när lite. Han gör saker och ting, absolut. Men som sagt, han tar ju fram en del saker som, han är ju inte politiskt korrekt, kan man inte anklaga honom för, utan han tar ju fram sånt som han tycker behöver förbättras, och han är inte rädd för att prata om det heller.
Nej, alltså, vore han vid sina sinnesfulla bruk så skulle han ju kanske vara något, men han är ju inte det.
På vilket sätt menar du?
På vilket sätt menar jag? Ja, han är ju i stora drag rätt så olaglig det han håller på med.
Alla som tjänar så mycket pengar som han gör ju den typen av brott som han eventuellt har begått.
Ja, det är nog mer än så. Han har ju bara det här hur han piskade igång en mobb.
Ja, jo.
Det går inte att snacka bort den.
Den grejen är skum.
Ja, helt obegriplig.
Ja.
Hur fan han ens kunde göra det? Ja, jag fattar inte.
Det där är, Trump är ju en jävligt het potatis, som vi sa. Det är jävligt svårt att stå 100% för eller 100% emot, tycker jag. Jag tycker han rent hur han funkar rent praktiskt som president, rent i de faktiska sakerna som han försökte rätta till, så tyckte han var jävligt bra. Sen är han ju lite yvig, men jag såg någon granskning på det här sist, och då visade det sig att om det var timmar innan eller om det var dagen innan den här mobben då, som vi kallar, då gick han ut och sa, men det har de inte tagit med, utan det måste han försöka få fram själv, för det finns dokumenterat att han har sagt till alla att nu liksom är ni försiktiga och se till för fan, ingen ska skadas, nu tar vi det lugnt. Men den biten eller liksom har man tagit bort i den här totala presentationen av det som hände, att han skulle ha piskat upp en stämning. Men så vi får väl se vad det granskningen säger helt enkelt, och är han, har han gjort någonting, då får han ju självklart stå för det. Det är inget snack.
Men han
om det
är ju liksom en osäkrad granat, hela han.
Det kan man väl ändå få igenom, att han, man vet ju inte, han är ju oförutsägbar.
Ja, mycket.
Och han skäms ju inte för det han tycker och det han, den han är, så att säga.
Sen kommer ju frågan, är han rätt för världen, är han rätt för USA? Det är ju nästa fråga, och jag är inte så helt säker på det. För han han kan dra igång konflikter också, med tanke på hur han är och hans åsikter, så kan han också sätta folk på fel sida. För man ser ju bara de som har varit runt omkring honom som skakar bara på huvudet och säger det här går inte. Och det är klart att man måste ju oroas över han som person, eller honom som person. Och med tanke med allting som har pågått med de här rättsprocessen och alltihopa just nu, skulle han nu bli president och ha de här grejerna bakom sig, så vet det fan hur han ska göra, utnyttja det där på ett sätt.
Ja, nej.
Ja, jag vet inte.
Jag kan bara säga, jag är lite mer försiktig sådär, därför att alltså media, de bestämmer sig för en bild om någon, och Trump har ju blivit alltså attackerad från alla håll när det gäller media, nästan från början, från det han skulle ställa upp som president. Och han varit ju mer eller mindre mobbad. Jag reagerar lite grann, är man amerikan och man har en demokrati och någon vinner därför att han får flest röster, då är det våran president. Men någonting hände med USA där det vart, alltså kolla på alla de här kvällsshowerna som var, och det var ditt och datt, och man hade hört hur han uttryckte sig olämpligt över någon kvinna, vilket är definitivt är jävligt dåligt. Men man bör väl i alla fall ta en bredare bild av det och inse att ingen av oss är perfekta. Sådär. Men jag bara, finns vissa faktum som ändå är intressanta. Han startade, inget krig startade som USA så länge han var president. Och det tycker jag är intressant ändå. Det är det. Och det finns andra saker med som är intressant. Han har tagit, man ser de här som har varit, jag har ju rest till USA mycket tidigare i mitt liv, och en sak som jag vet att de har pratat om alltid, det är ju alla olagliga som kommer från invandrare som kommer från Mexiko. Men ingen liksom vill ta tag i det. Och det är ju inte så att man har något emot mexikaner. Det är ju svintrevliga människor. Men det är klart att springer omkring en massa som inte är amerikanska medborgare, som ingen vet vad det är. Alltså aliens, vad kallar man dem? De inte har något papper, någonting i USA. Alltså det är ju massor. Jättemånga. Det är klart att det är ett problem som han ändå vågade ta tag i. Och då fick han skit för det också. Men även fast alla vet att det är ett problem, han presenterar i alla fall en lösning. Jag tycker att folk har varit väldigt svarta och vita när det gäller Trump. Jag var nere i USA där när han var, precis hade blivit president tror jag, och då märkte jag hur de som var emot honom, alltså de är hatiska på ett sätt som det går nästan inte att du kan inte ens närmare. Jag frågade lite öppet, men vad har han gjort då som är så, ja men det, han har gjort så mycket, och jag liksom fick inget mer specifikt, så, utan man är bara emot Trump. Jag tycker att han ändå spottat upp sig och visat att han inte, om man nu tycker att han är dålig, har gjort vissa dåliga saker, att han inte bara är dålig utan han står för någonting. Jag tror ärligt att han vill något bra.
Fast det är bara det här, jag ska bara ta ett exempel i det hela, det här med alla de här dokumenten som de har hittat hos honom och beslagtagit, som han skulle ha lämnat ifrån sig för länge sedan. Han hade ingen rätt att ha de här dokumenten överhuvudtaget. Det visar ju på något sätt att han är ju inte betrodd. Det är en sån stark grej som bara säger nej, det där är inte okej. Därför han sitter och ljuger för senaten, svenska folket, nu ska du höra, amerikanska folket.
Vet du något som inte
vet? Ja, vet jag. Ja, nej men alltså det blir ju inget bra. Kort. Så.
Nej, men vi kan enas om att han väcker starka känslor.
Ja, det gör han.
Det gör han ju. Och det är intressant i sig.
Det är tur att vi sitter på varsin sida om bordet idag.
Ja, men för fan, det är kul att ta upp lite känslor. Ja, för han är svår att prata om. Han är ju så...
Han är ingen engel.
Nej, absolut inte. Han är kontroversiell. Ja.
Väldigt så, ja. Väldigt annorlunda. Han är väldigt ovanlig.
Ja,
bara,
ja,
det
absolut.
Väcker ju, vad fan är det här? Ja. Liksom.
Jo, men det har ju aldrig varit någon president som honom. Aldrig.
Nej. Det kan man också göra som. Ja. Absolut.
Och det kanske väl det som ni är inne på. Det finns ju något bra och något dåligt i dig också. Så är det ju.
Ja.
Så jag vet inte jag. Jaha, hörni, killar, ska vi rappa ihop det här? Jag tycker det har varit intressant.
Svåra ämnen.
Ja, svåra ämnen är det. Jag har i alla fall fått lite mera kött på benen. Mm. Eller kött mellan benen, som min gamla kollega sa.
Kan man ju önska.
Ja, men på återhörande så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Var rädda om er allihopa.
Hej då.
Hej då.